Vi dricker mindre, vi mördar mer sällan och vi begår färre brott. Men i jakten på trygghet har vi skapat en värld som slipper bort alla ojämnheter. Jag undrar vad som händer med oss när ingen längre vågar vara konstig eller weird. Janne, du har precis sett två utställningar av två konstnärer som båda har passerat en ålder av 80. Mm-hmm. Och det där, vad gör åldern med ens konstnärliga öga förutom att man får sämre syn?
Det är en bra fråga. Det var det som jag började fundera på här. När jag såg, det var en scen Picasso och sen Marina Abramovic, men jag ska återkomma mer till det senare. Men vad händer med konstnärer och varför inte vanliga människor alltså, när man kommer upp i dödens väntrum? Det är kanske de som är de här crazy personerna som du efterlyser.
Och Peter, du har märkt att antalet fall av gonorré och syfilis i Europa är det högsta på 10 år. Jag frågar inte hur du har märkt det här. Nej, men du har väl läst nyheter. Varför ökar könssjukdomarna så explosionsartat i Europa? De unga har ju inte sex mera. Har du ett svar på det, denna paradox, Dr. Phil?
Jag vet inte om jag har något svar, men jag har ett antal teorier kring varför det kan vara på det sättet.
Nu tänker jag börja. Det är så att vi har blivit den mest ordentliga generationen i historien. Inga droger, knappt något alkohol eller sex. Vi kommer alltid ihåg cykelhjälmen, vi begår färre brott. Världen har typ aldrig varit säkrare, men har den någonsin varit tråkigare? Vi befinner oss i en era av estetisk och social blekning. Som att all originalitet håller på att dö ut. Att istället liksom för att våga vara annorlunda så försöker alla se ut helt lika. De använder bland annat botox för att se lika ut. Och sen försöker vi också vara helt som alla andra. Och det här just att vi bråkar mindre, popmusiken har blivit repetitiv och alla kaféer i hela världen ser likadana ut. Det här är alltså inte jag som har hittat på allt det här, utan jag har läst en fascinerande analys av Adam Mastroianni. Det är alltså en amerikansk psykolog och forskare. Jag vet inte om ni känner till honom. Men hans tes är att vår tids besatthet av trygghet har lett till att samhället genomgår en utrensning av allt som är genuint eget och udda och liksom sticker ut. Och nu vill jag sen säga att han analyserar ju det amerikanska samhället, men här finns ändå en del saker man kan se att avspegla sig i det, till exempel i Finland. Men jag tänker börja med att fråga Janne och Peter, är ni weirdos? Eller liksom, ja, vad menar vi ens med weirdos?
Jag tycker Peter är definitivt en weirdo och jag skulle nog sätta mig själv också lite i den liksom bunken, även om jag har jobbat hela mitt liv på att bli en normal person.
Okej, spännande.
Det är väl det som är det typiska, vad heter det, definitionen av en weirdo, att man försöker vara normal men misslyckas.
jag är en vanlig då.
Jag skulle säga 50-50, du kan passera som icke-weirdo, som helt, vad heter det, normativ, men också du har dina sidor, absolut.
Okej, men jag skulle ha sagt jag kanske att Peter är en weirdo, men Janne, du, att jag, men ja, det är kanske det att du vill inte vara en weirdo, men du ändå är.
Ja, det, jag tror att jag jobbar väldigt hårt hela mitt liv för att försöka passa in. Mm. Och det är inte alltid lätt, men man blir bättre på det ju äldre man blir, tror jag.
Om man ska sätta liksom fingret på, vad är en weirdo? Så nu är det väl någon som har förmågan att förvandla det vardagliga till något extraordinärt, sådär som du, Peter.
Jag vet inte varför jag har blivit klassens weirdo helt plötsligt. Jag tycker precis tvärtom.
Sällskapets weirdo.
Ja.
Jag vet inte, alltså, jag fick ett mail av dig.
Jag ser mig själv som en sån här, vad heter det, de olika klassernas kabeljont. Jag passar in precis överallt från arbetargolvet till de fina salongerna. Men jag kanske bara inbillar mig, det är kanske det som gör mig till en weirdo, att man inte passar in någonstans alls.
Ja.
Men det är också så att det är också lite koketterande, är det inte det, att säga så här, jag är en weirdo, jag passar inte in. Så att jag kör med på Jannes grej, att man vill vara precis som alla andra.
Ja, om man är en stor konstnär som du, så då är man ju en weirdo. Men jag tänker att konst kan inte finnas utan att man är lite avvikande på något sätt.
Men det handlar ju mycket om sån här, vet du, vilka slags samtalsämnen du finner intressanta på en fest till exempel. Vad ska man prata om? Vet du, folk står och pratar om bostadslån eller sånt där. Det är liksom jättetråkigt, men det är det man ska göra på något sätt. Men så kommer du in och ställer någon någon liksom lite mer pointed fråga om, som berör något mer existentiellt eller något sånt här. Så blir det så här, då är man ju en weirdo. Alltså. Just i det här kontexten av som du beskriver, alltså där vi inte ska sticka ut det där.
Ja.
Det är också lite konstigt att ni finländare anklagar mig för att vara weirdo. Det är den konstigaste,
ja, alltså det kan jag.
Konstigaste jävla nationen på hela jorden. Alltså.
Kan jag fan i mig hålla med om. Alltså. När jag liksom tänkte så här, hur ska man förklara vad en weirdo är, så nu är det ju finnen. I varje fall nordisk koncept så är vi ju de konstigaste. Men vi är ju finlandssvenskar med Janne. Och Janne är så här, jag vet inte, jag ser dig liksom nästan som dansk. Eller halvdansk, du har bott så länge i Danmark. Men hörni, alltså faktum är faktiskt det nu att människor idag är mindre konstiga än vi brukar vara. Vi liksom bryr oss mycket om att inte vara udda. Det här låter alltså kanske märkligt, men all tillgänglig data pekar mot en och samma slutsats. Vi befinner oss i en recession, i en lågkonjunktur av bus och jux. Vi lever i en tid där det alldagliga sprider sig som hantaviruset på en kryssningsbåt. Och samtidigt så befinner sig det här genuint personliga, vår inre weirdness, i en sån här historisk svacka. Och dagens tonåringar, men det här vet vi alla, de är mycket, på många sätt mycket mer skötsamma än sina föräldrar och morföräldrar. De har inget sex, de dricker inte. Alltså tonårsgraviditeterna har stört dykt. Unga är flitiga med att använda säkerhetsbälte i bilen. Mycket mer än vi någonsin har varit. Jag menar, när jag var liten fanns det inte säkerhetsbälte i baksätet på bilarna. Och statistik visar också att det här gäller USA, att färre unga tar med sig vapen till skolan. Alltså människor har bara slutat begå brott. Men det stannar alltså inte där, och det är väl det här som är lite, inte vet jag, oroväckande då, men vi ska fundera på det, att är det oroväckande? Men alltså det att vi vuxna har också blivit mer följsamma. Och det där, i USA då bland annat så har brottsligheten halverat sedan 90-talet, och sekter har i princip försvunnit helt. Och inte nog med det, det finns inte seriemördare mera. Att den här frikiga kultskapande som gav bränsle till seriemördare, som till exempel Charles Manson, och andra sådana här självmordssektar. Det har bara varit en märklig parentes i historien. Sen tog det liksom så här tvärt stopp på 2010-talet. Och liksom helt, om man tar reda på hur kan det bara ha funnits en kort tid mellan 65 och 95 ungefär. Det var då seriemördarna hade sin storhetstid i USA. Det som döda seriemördaren var den teknologiska och kriminaltekniska revolutionen förstås. Och sen slutade också samhället vara naivt och polisen slutade vara blind. Alltså att jag läste någonstans att föräldrar slutade lämna sina barn oövervakade utomhus. Och då liksom försvann brottsligheten också lite. Man började vara lite mer kanske. Alltså man blev väl det som vi är idag, så superövervakar allt och alla och våra barn. Men nog om de här seriemördarkultsekterna som har avtagit. För att vi har liksom annars också blivit mer slätstrukna. Nu är det spännande att jag har Janne med dig där, för att det visar sig nämligen att vi inte vill flytta hemifrån mera. Alltså, dels vill vi inte byta land, så som du har gjort. Och vi vill inte heller flytta från vår hemkommun eller liksom från vår hemstad. Utan vi vill vara stationära. Vi vill vara trygga. Vi vill vara där vi har alla nära. Men det här stämmer ju nu.
Ja, där kommer väl den där weirdo-aspekten in då igen. Att, ja. Vad man tycker är intressant och vad det här. Vad man, alltså det handlar ju om den här som du nämnde, tryggheten här. Att kreativitet och allt sånt här. Konformismen har liksom kommit på grund av trygghetsmanin. Just det här med hur man tittar på barn och vad man är rädd för. Men det slår mig när du talar där att är det inte så att normalitet bland yngre människor kanske är någon slags motkultur nu mot den här generationen från 1900-talet som jag då tillhör. Alltså att där
vi är weird.
Att man tycker, ja, jag vet inte om det är weird, men man gör liksom så här irrationella saker som att röka och flytta utomlands och sånt här liksom, som inte liksom gagnar direkt det här byggande av kapital och liksom maximerande och optimerande av sin inflytande och sin status på orten eller något sånt här. För det är ju, alltså du flyttar till något nytt ställe så börjar du från noll och det kan vara ganska jobbigt.
Plus alltså att nu är du ju den märkliga. Alltså jag har bott väldigt mycket utomlands. Har du, Peter, bott mycket utomlands?
Jo, visst. Bland annat i det konstiga landet Finland.
Peter, hur var det att bo i Finland? Eller att flytta hit och liksom bli en vanlig finne?
Alltså det var som en slags subversiv kulturchock, för på ytan så var det är stort sett samma sak. Det är samma typ av arkitektur. Människorna klär sig ungefär likadant. Kollektivtrafiken fungerar. Det är starka myndigheter och alltihopa. Och sen när man liksom skrapar lite på ytan så upptäcker man att det här, nej men finländare är någonting helt annat. Det är ett skilt djur från svensken på alla sätt du kan tänka dig. Och det var den resan som var... det var också det som jag tyckte om med Finland. Det var det att den här, det ni kallar för weird, det är lite olika definitioner på det som ni har snackat om, men weird är också en form av autenticitet, och jag tror att det är det som också ni pratar om, det här med konsten, att man söker sig till de som är weird för de har en unik syn på världen, på sig själva och på det de skapar. Så att det finns det gott om i Finland. Jag tycker att man kan gå på gatan i Helsingfors, så kan man se en person med cowboyhatt. Och man vet inte, är det här ett alkis eller är det en otroligt excentrisk finlandssvensk miljonär?
Eller en hipster.
Eller en hipster, ja.
Får jag säga en grej till Kia om dina kulter och sekter som saknar? De finns ju absolut, men de är ju alltså inom teknologin. För det är ju alltså kryptosekterna till exempel, eller det här, de som tror på AI, att AI kommer bli någon slags generell intelligens och liksom, och ja, medveten och vad fan du fantiserar. Så det är liksom, eller just sån här, vet du, vi ska åka till Mars och bygga en koloni, sån här... Det är, liksom, det är samma slags, liksom, samma nivå av idioti som Heaven's Gate på 80-talet och sånt här, som liksom väntar på en rymdraket bakom en komet eller sånt här. Men det där, nu via internet och allt det här, så kan du hitta varann i de här på nätet.
Eller jag ska befolka världen med min egen genetiska material.
Och på ett sätt är de ju också så här massmördare, de här, som skapar de här.
Den här manosfären som Louis Theroux gjorde en fin dokumentär för nyligen.
Jag tror att det här med weird, som du sa, att ungdomar inte är så weird längre. Jag tror att du tänker fel där. Därför att weirdness är ju på något sätt också i, vad heter det, in the eye of the beholder, i betraktarens öga. Jag tycker att ungdomar är ju jättekonstiga. De har sina egna, dels sitt eget lingo, sina egna värderingar, sin egen klädstil. De har det här med look-maxing, värderingar som inte alls överensstämmer med mig. Mm. Så för mig är de obegripliga på många sätt. Och sen kanske jag vice versa då är in a weird stofil i deras ögon. Men...
Alltså, visst är det ju så att det där weirdness ligger ju i betraktarens ögon. Alltså någonting som Janne kan tycka att det är weird tycker inte jag att det är weird och vice versa. Men om vi tänker på kultur. Kulturen har nämligen stagnerat ändå. Vi tar populärkulturen. Den domineras ju idag av sen han har ständiga varumärkesbyggen och uppföljare. Alltså jag menar, det kommer ju bara uppföljare nu för tiden. Det saknas en viss form av kreativitet. Liksom att man gör filmer som förr. Alltså nu, det blir väl en sån här nostalgi för mig också. För jag tänker alltså att problemet här är det att vi tar så mycket kultur av USA, eller amerikanska kulturen fortfarande ändå. Och när den är så slätstruken så gör det ju att det vi får hit är lika slätstruket. Alltså, jag tycker att filmer förr var unika idéer, men nu är det då remakes och uppföljare. Ett fåtal stora bolag äger allt. De vågar inte satsa på något nytt och annorlunda. Jag menar, vi läser fortfarande serietidningar om superhjältar som uppfanns när våra föräldrar var unga. Vi köper biljetter till musikalklassiker på Svenska Teatern som har haft premiär för decennier sedan. Folk lyssnar, alltså mitt barn lyssnar på samma musik som jag. När jag var liten, när jag var i hans ålder. Och popmusiken idag är väldigt homogen och de där texterna liksom är bara helt repetitiva. Så här tycker jag. Hur upplever ni, har konsten stagnerat? Eller kulturen?
Ska jag säga något om det där? Jag talade om det här i fjol faktiskt. Det är exakt det här problemet med att du har de här intellectual properties som de stora företagen äger, just vad gäller Marvel eller alla de här, vet du. Disney köpte upp hela Star Wars och sånt här, för att de ska kunna göra ändlöst med nya filmer om det här. Nu är det en ny som handlar om, missat dess vem det var, Mandalorian och Grogu.
Ja, utan ja, den är ju helt ny.
Och man bara, who the fuck är de här ens? Alltså, jag har ingen aning om vem det är. Liksom. Och så, men det är ändå liksom, det här bara fortsätter man. Och jag håller absolut med om det där händer. Men jag tror också på att det är det finns en counterkultur mot det här förstås som vi kanske inte har sett ännu, för att vi har inte tillgång till de kretsarna som de människorna som det är relevant för. Jag tänker på 16-25-åringar som det där säkert har sina egna bättre konserter, egna bättre fester och sånt här liksom, på en annan venue.
Gillar ni då konst som är så här weirdo, eller gillar ni slätstruken konst?
men det är också det där, vad som är slätstruken konst och vad som är, för mycket, mycket av konst, även musik och måleri och skulptur, det har blivit mer design än konst. Det är ju inte så att man idag vill göra uppror mot någonting. Det finns tydligare än någonsin en överhöghet att göra uppror mot, men konsten har riktat sig åt andra håll. Det är mer att man gör dekorationer för sitt nya hem, sin nya bostad och så vidare. Så att där finns det ett tapp. Men det har vi också med tidsandan att kultur överhuvudtaget har blivit nedvärderat. Mm. Och då följer det också i den statusen från politiskt håll att man satsar allt mindre pengar på kultursektorn, och då blir också kulturen i sin tur mindre betydelsefull. Det är mer betydelsefullt med tech bros och influencers som har tagit över den här konstnärsrollen. Men det är ju ingen som sitter idag och lyssnar på, kanske i Finland då, för ni är så jävla weird, sitter och lyssnar på ett långt samtal mellan två författare och tycker det är liksom mumma för själen. Utan folk har igång sina otroligt, egentligen på många sätt, andefattiga poddar. Om det nu är, vad heter han, Perli Ros eller Alex och Sigge eller vad de nu heter. Och det är väl det som har blivit kulturen idag. Att det är influencers som har tagit över. Och som influencer kan man inte vara för weird, eftersom man har det här kommersiella kravet. Man måste dra in stålarna.
Exakt.
Man måste på något sätt hela tiden försöka flirta med publiken och dra in dem på något sätt ekonomiskt. Och då förloras den här självständigheten och det som gör att det kanske skaver någonstans. Det som gör ont. Mm. Konst är ju inte alltid underhållande. Konst är ju inte alltid någonting snyggt att se på. Det ska ju vara någonting som skaver, gör ont och får en att ifrågasätta hela ens existens. Om man nu är nostalgiker eller kulturromantiker.
Men man behöver inte vara en nostalgiker eller romantiker. Jag tror att det sättet som de här explosiva idéerna tar sig uttryck idag kommer mer liksom inom politisk aktion. Till exempel när man blockerar vägar i centrum eller sånt här, för klimat eller något sånt här. Det här människor verkar leva i en sån liksom känsla av akut skit. Alltså dels politiskt, men också dels det här klimatfrågorna så här, som vill också delvis är politisk. Men alltså, jag tänker mig att den upptar en hel del alltså, av ens helt enkelt tillvaro, alltså ens tid och ens uppmärksamhet, att man är tvungen att hela tiden förhålla sig till de här fucking idioterna som håller på och liksom ödelägger allt, där borde liksom det här konstnärliga uttrycket komma som en motreaktion. Men jag förstår att man tycker att det är så akut att man liksom ger det inte den här extra tiden att fundera hur ska jag göra det här smart, utan man vill bara liksom slå tillbaka på ett väldigt snabbt sätt och liksom, fuck you, vi stänger av, vi kastar en soppburk på Mona Lisa, vi sätter oss ner på gatan och protesterar, vi måste få någonting uppmärksamhet nu. Men medan ändå det finns en hel del konst man kunde göra liksom, som hade mer impact om man tog sig kanske lite tid och funderade på vilka mekanismer det är man ska protestera mot egentligen, men det känns väldigt akut allting på något sätt.
Jag såg någon video, någon gubbe hade sprungit, vet inte när ultramaraton är nu för tiden, det är ju också jätteweird, vem springer ultramaratonlopp, det är superlångt. Så hade sprungit och var helt så här död när han kom i mål, då måste typ bära honom över målgränsen. Och då så frågade någon i den här kommentarsfältet att vad är det där för sjuk människa, en vanlig människa skulle inte göra något sånt. Och då hade svarat så här: nej, för vanliga människor sitter hemma och scrollar TikTok-reels. Och det är väl där också jag tänker att man ska våga göra mera, kanske, än vad man vågar idag. Skulle det kanske hjälpa.
Men har den här bristen på weirdness, har inte det också någonting att göra med att man hela tiden är online? Eller det finns ju sådana teorier kring varför inte med unga människor går ut och dansar och så. Därför att de hela tiden lever i någon slags livestream. Man vet aldrig när någon ta fram en kamera och filma en. Mm. På dansgolvet är det ingen som vågar dansa.
Exakt.
Som, man vågar inte göra bort sig och dansa fult, för att då kommer det finnas på ens kompisars Instagram nästa. Mm. Så, nästan omedelbart. Mm. Och det betyder också att man hela tiden rör sig fysiskt mot någon slags inbillad mitt där man inte sticker ut eller på något sätt är märkvärdig, varken i kläder eller hur man uppför sig. Ja. Vad tror du, kommer det komma nya Andy McCoys i framtiden? Kommer det komma nya Jussi Leskinen?
Nej,
kommer
det tror
komma
jag.
Nya Vesa Matti Lauri?
Alltså finnen är ju, vi har ju redan konstaterat, alltså vi hade ju Nintendo, Windows 95 man för något år sedan. Alltså jag menar, titta bara på vår...
Han gjorde det med glimten i ögonen, för det fanns en slags ja, ja. Stisch. Ja. Det var inte Windows 95-mannen, det är inte så att han har gått i de kläderna i 20 år i Lahtis och sen helt plötsligt blivit upptäckt, utan han gör ju det som performance. Han är weird, finsk weird som en performance.
Det är du, Peter, som måste berätta till oss hur när vi är på riktigt weird. Jag känner att jag är färdig med mitt ämne, och jag tycker att eftersom jag har jagat efter galningar så kan du väl presentera några åt mig, Janne.
Ja, jag vet inte, vi ska kalla dem galningar, fast alla konstnärer är väl galningar på ett eller annat sätt, och det kanske krävs att man vågar frigöra sig från det här, vad man skulle kunna kalla kapitalismens ok, och det här känslan av att allting är så akut och att man måste liksom optimera sin tillvaro hela tiden för att inte halka bakom och det där och hamna på gatan. Jag blev väldigt imponerad av två fina utställningar som jag såg här nyligen. Som sagt så handlade det om Picassos sena verk, det vill säga efter att han fyllde 80, fram tills han dog som 92-åring då. Och dels Marina Abramović, performancekonstnären, som det där, som också fyller 80 år. Vad gör då åldern med ens uttryck? En vanlig truism är att medvetenheten om ens egen dödlighet förändrar konstnärens eller människans förhållande till sitt uttryck, men också till sin publik och kanske viktigast till konventioner överlag. Att senast när du inte har någonting att förlora så tillåter dig själv att vara dig själv. Det finns forskning i det här, en hel del faktiskt, om äldre konstnärer. Hur de ofta verkar bli mer introverta och mindre bekymrade över förväntningar och publikens reaktioner. Verken blir mer experimentella, kanske till och med eller liksom destillerade in mot någon idé som man upplever att man representerar. Mycket självbiografiskt, men också väldigt repetitivt. Symbolism kommer in och det börjar handla mycket om känslor och särskilt om sex eller erotik. Det där, Picasso, som allting när det gäller konst, så är han det bästa exemplet på allting. Jag menar, killen levde nästan 100 år, gjorde allting, han var med om hela modernismen, bägge på Belle Epoque, världskrigarna, alla olika stilperioder som han dels var med om att forma också. Och så råkade han fylla 80 just under det här så kallade revolutionsåret i Europa, alltså 1968. Och då tycker man, som 80-åring tänker jag instituterat, okej, nu har jag gjort mitt, nu kan jag luta mig tillbaka och titta på vad kidsen håller på med. Men istället för att, så att säga, pensionera sig så sätter Picasso i en helt ny växel och börjar liksom jobba dygnet runt. Han säger, om dagarna målar jag, om nätterna tecknar jag. Och det här, vad han målar och tecknar är i stort sett, inte uteslutande, men i hög grad nakna kvinnor. Explicit sexiga målningar, så explicita som Picassos stil nu tillåter. Men alltså öppet erotiska, medvetet porriga. Han sätter de här kvinnorna i så här komprimerade, komprometterande och betvingade positioner. Som om han begränsar på något deras rörlighet inne i själva tavlan av själva ramarna. Och så sitter de alltid så där så du har fittan i fokus, alltså på ett väldigt explicit sätt. Och det här...
Är det så där att när man blir äldre så börjar man... Alltså man bryr sig skit i konventioner och regler och liksom vad folk ska tycka och tänka så att man bara gör vad man vill. Eller är det provokativt i det här? Det
fanns fina fotografier från just när han är, är det där kring hans 80-årsdag där han står och målar i kalsongerna. Han bryr sig inte som att klä på sig, vet du, fast det kommer en fotograf från det här Le Monde. Och han bara, vet du... nothing matters på något sätt.
Men alltså, jag vet, alltså, det är, jag kan ju inte säga att jag nu är samma som Picasso, men nära. Men det där, jag tänker att ju äldre jag blir, desto bättre mår jag, för jag bryr mig mindre om vad folk tycker och tänker om mig.
Hmm.
Så där måste väl finnas någon sån här ändå, tänker jag, att när man blir tillräckligt gammal så bara... Pff. Och han är väl lika skicklig ändå fast han är 80.
Det är det, så man blir ju tekniskt säkert liksom ganska självsäker. Jag tyckte också att det var otroligt fina de här målningarna hade gjort, just för de var liksom, enligt hans stil, så var det väldigt fulländade tekniskt sett, väldigt minimalistiska, samtidigt som det är ju väldigt djupa lager i dem och sån här. Men det blir väldigt repetitivt. Alltså det är som att du gör samma sak om och om igen. Och det här är tydligen någonting som händer med det där, med äldre konstnärer. Att man på något sätt fastnar i en sån här loop. Och helt tydligt så fastnar Picasso i den här pussy-loopen. Som det här. Och det här kan man då tolka enligt olika teorier om konfrontation med dödligheten. Eller sån här, en sista desperat självbekräftelse av ens egen vitalitet eller sexuella vitalitet gentemot det här degenererande kroppen, och samtidigt någon slags återgång och förberedelse för att återgå till liksom något slags ursprunglig icke-vara, alltså döden i sig själv, som det där som tvingar fram de här innersta drifterna på något sätt, en sån här rent fysisk betvingande känsla av att man måste leva ut sin kropp så länge man har den, man måste förbruka den på något sätt. Och hur man, vad man säger, alltså alla kommer ju ha olika åsikter om det här förstås. Men det finns de som tycker att sena Picasso är bara skit. Alltså så här repetitivt, vulgärt, oelegant. Och helt enkelt att han är liksom på dekis. Han har liksom tappat förståndet. Han har bara tappat det liksom. Men som du säger, Kia, man känner igen det här fenomenet. Han upplevt så här äldre människor i er tillvaro som tappar respekten för samhället, så att säga.
Svar ja.
Vad med dig, Peter, har du?
På något sätt så bryr man sig allt mindre. Så på,
du ser dig själv.
Jag ser mig själv i det 80-åriga Picasso. Ja. Det är mycket som blir de här tomma gesterna som man gör på repetitivt. Men jag tror också det finns i det där att man på något sätt försöker slipa sitt hantverk inför sig själv, att man inte har någonting att bevisa. Så det blir nästan någon zen eller någon yogaövning eller någonting som kanske inte har så stort värde för någon annan, men för en själv betyder det någonting. Jag tycker att det där repetitiva, att man fastnar i sina egna schabloner, det som du säger, det finns just många äldre konstnärer och författare också, att man har en viss stil, och till slut så kan man tycka att världen har sprungit ifrån dem. Även om de tycker att de själva är frigjorda och så vidare, så har världen på något sätt gått vidare, och den här jargongen har på något sätt obsolet.
Ja, och då kan de ju på något sätt, jag tänker bara att även om man tycker att världen har sprungit ifrån dem, så hoppas jag att de själva har så mycket sinnesnärvaro att de ändå på något sätt skiter i det.
Ja, det är medveten grej. Och det är det definitivt med den här andra konstnären som jag tänkte nämna här, alltså Marina Abramović, som ni säkert känner som den här stora performance-talangen från Serbien, men så jobbar närmast i USA. Så här.
Som bland annat satt ju, alltså kan du säga någon av hennes kändaste konstnärer?
The Artist is Present var en sån här klassiker där hon bara satt och liksom människor fick komma och stirra in i hennes ögon på MoMA, vet du, hur länge som helst. Och
var inte hon också som gjorde en installation på sitt eget sovrum? Eller?
Ja, alltså hon har varit oerhört produktiv. Ja. Med så här politiska grejer. Just det där, säkert på 90-talet, under det här Milosevic-tid och sånt här. Och hela den här Titos förtryckarapparat och allt det här. Men det där, just nu, hon sa en intervju med henne. Hon fyllde alltså 80 år och så frågade hon, tänker du på döden? Så nej, inte överhuvudtaget. Alltså, jag kommer att leva säkert 30 år till.
Nice.
Att det där, hon ser fram emot att leva till 110. Hennes mamma blev 103.
Då blir hon säkert.
Alltså, inte alls omöjligt. Och det är ju en intressant observation liksom också. Det här, hur mycket för länge vi lever. Va? Något som var producent Sebastian påpekade för mig. När han läste mitt manus idag. Kanske man borde förhålla sig till den här frågan utifrån det faktum att människor lever 40 år för länge. i gemen.
Ja, för att, ja.
När man har spelat ut sin biologiska roll så att säga och satt barnen till världen och så där, så det där, så behövs man ju inte nödvändigtvis på samma sätt mera.
Nej.
Och så där. Men för, bara någonting om Abramovic, alltså, för att hon har verkligen gått ännu längre nu alltså, i sin sena produktion om man säger så. Det där, hon har aldrig varit rädd för att visa upp sin kropp eller något sånt här, utan tvärtom. Också ännu som 80-åring så ser hon ju alltså alldeles magnifik ut. Och det finns en fin utställningshall här i Köpenhamn som heter Cisternerna, som är så här underjordisk vattenreservoar som, jag vet inte hur jäkla stor den är, men det fortsätter 100 meter under jorden. Och så fuktiga, kalla betongväggar där nere. Så där har de satt upp 7 så stora screens med 7 olika filmer som handlar om när hon dör på olika sätt. Aha. The 7 Deaths of Marina Abramovic heter det. Och det där, den är definitivt värd att se. Men den som riktigt på något sätt kristalliserar den här poängen jag försökt göra i en annan utställning av henne som just nu går i Berlin på Gropius Bau, den går hela sommaren, så man kan få dit och se på den. Och det heter Balkan Erotic Epic, där hon undersöker traditionella balkanska fertilitetsriter. Och de här tycker jag man känner igen från Norden också. Alltså det handlar om folk som trycker sina kön i odlingsmarken och kvinnor som står ut liksom och masserar sina bröst ute på fälten och sprider mjölk över grödorna. Och det där. Eller att man skrämmer bort odjur eller oväder genom att visa vulvan mot skogen eller molnen och sånt här. Och det här har hon fått då performanceartister att göra på den här utställningen. Så det är mycket film också, men det är också en live grej där. Och i den här BBC-intervjun som jag såg här nyligen, som var inför den här Gropius Bau-vernissagen, sa hon att efter 60 års arbete har hon nu liksom lyckats formulera en tes för sin konst. Och det är att man inte ska skämmas. Att skammen är onödig. Det här är något hon vill dela med sig till alla. Och det här...
Men det är lite på gott och ont med det här med 80-åringar som inte skäms för sig längre. Ni har ju Jörn Donner på hemmaplan. Men ni har ju också 80-åringar som vägrar sluta fast alla andra önskar så. Hett till exempel Woody Allen som bara fortsätter producera film fast han är jättekritiserad och högst kontroversiell. Men det blir ju så. Man kanske också får en position, en statusposition och ekonomiska tillgångar som man kan fortsätta fast ingen vill se ens filmer längre.
Men det som jag tycker är spännande här nu, du sa fittan i fokus när det gällde Picasso och tydligen lite så också när det gäller Abramovic. Alltså varför är det så pussy positionering? Ja,
absolut, men det är väl symbolen för erotik och sexualitet. Det finns filosofen Georges Bataille som har formulerat det så här: erotiken är bekräftelsen av livet in till döden. Och det är liksom, det är livskraften det handlar om helt enkelt. Gör det inte. Och den är väl på något sätt koncentrerad där kring benen på kvinnorna.
Mm-hmm. Men det kanske är populär psykologisk tolkning. Det kan också vara så att det är därifrån man föds. Och även kanske sen begravs om man säger så.
Mm. Nej, men alltså, all den här symbolismen är ju relevant i det här fallet. Det som jag bör fundera på när du nämnde de här unga människorna också, Kia. Det här som Abramovic gör till exempel, eller om vi ser på den senare Picasso, är inte det här någonting som endast kan göras, åtminstone trovärdigt, av en senior, en äldre person? Alltså, tänk dig en ung konstnär idag försöker göra någonting seriöst kring sex. Är det ens möjligt? Jag har liksom inte tillräckligt bra koll för att klara det, men jag tycker att det är inte ett ämne som jag har stött på någon av de här vårutställningarna för när man har gått på vare sig här eller i Helsingfors eller i Stockholm eller Helsingborg eller var det är att titta på de här skolornas slututställningar. Så ingenting handlar om sex.
Förutom då, det är inte helt samma, men du vet att det här var en sån liten debatt i Sverige kring Håkan Hellström och Robin, att de är så översexualiserande i det allt de gör. Och att det liksom skylls på att de har blivit så gamla. Alltså ja, det stämmer ju nu med det du
säger. Ser du.
Ja, där ser jag. De är ju liksom ändå inte... Robin ska säga lika gammal som jag. Alltså var man 40, lite 40. Men jag tänker ändå att att där finns någonting, för det här har ju liksom varit ramaskri, om jag nu har förstått den här kulturdebatten rätt i ditt hemland, Peter, men alltså att man har varit sura på hur äckliga de är. Och nolaga.
Fast jag vet inte om det stämmer överhuvudtaget, men vad de tjafsar om i alla fall, att man tycker att unga reagerar på den här öppet visande sexualitet. Speciellt det här med att man visar att man är kåt och säger att man är kåt på något sätt. Och det upplevs som lite tack och stötande.
Spännande saker. Så i summering, döda sex, fokus på självet på något sätt. Men också det här att kan vi lära oss någonting av det här som Abramovich säger, att liksom ge upp era hang-ups och tvångstankar och våga låta din egen personlighet komma igenom.
Ja, nu jag hoppas
så
att,
kanske
jag,
ett gott råd.
Jag hoppas alla. Att vi kan lära oss det, för att det här är ju det jag efterlyser, att sluta hänga upp dig på olika sådana små petitesser och detaljer och vara dig själv då kanske. Eller så här, embrace din inre weirdness. Men det är kanske svårt att säga till Marina Abramovic. Tycker jag faktiskt. Hon är nog riktigt konstig. Tack för det. Och då får vi rakt in. Jag tycker att det var bra det här med sex och ålder. För nu ska du berätta till oss, Peter. Varför finns det så mycket könssjukdomar i Europa idag?
Ja, det är lite konstigt att jag tar upp det här ämnet eftersom jag själv är otroligt pryd.
Ja.
Jag gillar till exempel inte att gå i bastu med främmande människor och så vidare. Och jag skulle aldrig snacka om mitt sexliv med någon sådär. På så sätt är jag ju väldigt konservativ. Men det här med könssjukdomar då, det är ju inte så roligt att få. Och det är inte så roligt heller att man pratar om det med människor. Har ni testat det för någon könssjukdom?
Det här för en fråga?
Ja, precis.
Det måste man väl vara ärlig och säga, det är väl klart att jag har.
Är det så klart? Jag vet inte. Mm. Men
det finns väl tillfällen när man är tvungen att göra det. Alltså till exempel när man får barn. Eller inte så?
Inte vet.
Att man måste kolla att man har något genetiskt. Eller inte.
Nej, inte direkt. Kvinnan kanske gör det i större utsträckning för att kolla om hon har gonorré eller syfilis eller något sånt. Jag vet inte om mannen måste könskolla. Men det är lite kutym att man gör det om man går in i en längre förhållande, att man går
man checkar sig. Alltså, ja. I Helsingfors så finns det ett ställe som, nu ska jag bara säga det på finska, men jag är så dålig på finska, men som heter väl könssjukdomssjukhuset? Nej, men sukupuoli. Säg du, Janne, kan finska bättre med. Sukupuolitautien.
Jag tror att det ligger där ute i Mailands.
Ja, sukupuolitautien.
Sukupuolitautiklinika.
Ja, och sen, jag kommer ihåg, det här är nog en tid sen när jag var lite yngre. Men så har jag varit där, och sen när man suttit där i det där väntrummet, bara varit så här, oh my god, hoppas att man inte känner, liksom träffar på någon.
Jo, precis. Jag skulle precis säga det. Att minns ni skammen? Alltså, om jag får gissa så skulle jag tro att mottagningen för sexuell hälsa har det tystaste väntrummet någonsin. Man sitter ju bara där och stirrar ner i golvet och vill absolut inte möta.
Men hur är det? Man sitter inte och pratar högt i telefonen liksom, eller ringer samtal så att man har en uppmärksamhet på sig.
När man vågar inte ens gissa varför den som sitter bredvid en är där, för vilket besvär.
Nej.
Men i alla fall, jag ska säga så här att könssjukdomarna ökar nu i Europa. Så om ni planerar att ligga runt på er tågluff i sommar, så kanske ni bör tänka om eller åtminstone skydda er. Smittskyddsmyndigheten ECDC rapporterar att bakteriella sexuellt överförbara könssjukdomar då är på uppgång. Och då är det gonorré och syfilis som har nått rekordhöga nivåer. Under 2024 rapporteras runt 106 000 fall av gonorré. Och det är en ökning då med 300% jämfört med dryga 10 år sedan tillbaka. Och syfilis har mer än fördubblats till 46 000 fall i Europa. Och det är 30 länder som har bidragit med den här undersökningen. Då. Och värst drabbade är fortfarande då män som har sex med män. Men en sån sjukdom som syfilis, som tidigare har varit väldigt ovanlig, har då även börjat öka bland heterosexuella och särskilt bland kvinnor i fertil ålder.
Alltså syfilis, för mig är syfilis en sjukdom från början av 1900-talet. Jag trodde att den var utrotad.
Ja, man tänker att den skulle vara det, men den finns kvar och lever då.
Om har gått.
Vad heter den? Ja, men man förknippar det med vad heter de här typerna? Lautrec, vad heter han? Den här franska bordeller och så vidare, där det spreds. Men jag ska återkomma till det, men jag tänker också att det är en följd av att de här syfilisfallen ökar bland kvinnor, det är också då att medfödd syfilis har tredubblats. Och det är alltså när mamman bär på syfilis. Syfilis kan ju vara så att den är lite tricky, att den går in i en latent fas, men att föder man barn då så kan barnet få den här sjukdomen, och den bryter inte ut, den syns inte, utan den kommer 20-30 år senare då, när hjärnan sakta förstörs. Och det finns ju till exempel, Ibsen har ju skrivit om det i Dubbelgångare, faderns synder som återkommer då.
Och alltså, jag vill säga att Agneta Rahikainen har skrivit en bok om syfilis som kom för några år sedan. Och som också liksom handlar om det här. Alltså det är väl helt, alltså, relativt vanligt. Jag vet människor som, alltså, som det ryktade som så här, alltså, hans mamma hade syfilis och han har liksom därför. Han har också fått något. Jag vet inte, alltså, det här är liksom sådant som när jag var liten talades det om.
Jo, det tisslas och tasslas kring det här. Men i Finland då så har gonorré slagit nya rekord. För gonorré är också som man tänker på sin förälders generation. Om ni tänker på den svenska sällskapsresan. Där man hade den här t-shirten där det står att 107 svenskar får gonorré ikväll. Och det är också man trott att det är stort sett utrotat. Men den har ju tagit nya vändningar där, eftersom de har blivit fått väldigt många varianter som är antibiotikaresistenta och väldigt svåra att bli av med om man får ett svårt fall av gonorré. Så det ökar i Finland, men klamydia och HIV till exempel minskar. Och man ska jämföra Finland med andra länder, ser ju ändå ganska få fall i jämförelse.
Jag läste någonstans ändå att Spanien har mest av alla länder i Europa, och det är för att det är ett populärt resmål för svenskar. Nej, jag skojar, men alltså... Spanien, Frankrike, Italien, Kroatien. Här har vi de där värsta gonorréhärdarna i Europa.
Jo.
Det låter som vi skulle vara liksom tillbaka till digerdöden.
Ja, eller på något sätt de här horhusen.
Ja.
Där det frodades, eller man tänker sig att det frodades. Man har faktiskt skämtat om att det frodades. Och man kan fråga sig då varför det är så svårt att snacka om könssjukdomar. Det har ju varit en lång, lång rörelse sedan från 30-talet med folkupplysning och folkbildning kring det här. Och det har ju alltid förknippats med en slags lösaktigt beteende, olika tabun. Och man kan tänka sig att det är det kristna arvet då, där sexen är syndigt och moraliskt förkastligt. Åtminstone när det sker utanför äktenskapet. Men också det här med att könsorganen är de som drabbas. Det kliar, det svider, det finns flytningar, det blöder, avorter. Och det är ju ingenting man vill vare sig skylta med eller prata om.
I Finland fanns det här Suosikki-tidningen, som är den här musiktidningen, där det också fanns en sån här Fråga-doktorn, som säkert var en av de bästa kanaler som någonsin Finland har haft för att sprida någon slags medvetenhet om de här problemen. Men jag försöker minnas hur det var på den där tiden. Det som allting överskuggades av då när jag var ung, för jag är ju ganska gammal nu, så var ju AIDS, eller HIV, och som var liksom relativt nytt ännu liksom på 80-talet. Alltså när var det breakout, 82 eller något sånt här? Som Rock Hudson var det första offret liksom, som man gjorde en grej av.
Och
det var
liksom
den här skräcken för atombomber och AIDS och kärnkraftsexplosioner är ju liksom... Det enda jag minns från min barndom, basically. Eller från det där, ända fram tills man blir äldre tonåring och sådär. Alltså, de måste ha lyckats ganska bra med någon slags kondomkampanjer, för att det var helt självklart. För att, jag menar, den där hotet från AIDS och HIV var så liksom överhängande.
Alltså AIDS kallas ju för iso paha i Finland, alltså det stora farliga.
Mm-hmm.
Alltså, hej, har du testat det för iso paha?
Okej.
Okej, det var nytt för er.
Det är nytt för mig.
Jag är lite yngre, jag tänker att det här är säkert några olika generationer nu.
Nej, men det är som Janne säger, det har ju präglat åtminstone vår generation syn på sex och på att ha oskyddat samlag och så vidare. Så att det var ju någonting man var orolig för som ung.
Och det var ju liksom inte så här, ingen brydde sig om någon graviditet. Man var livrädd för att få AIDS.
Jo, precis, men AIDS eller HIV-epidemin var ju inte den första Utan redan på 1500-talet till exempel, då kom ju syfilis. Nu minns jag inte, jag borde ha googlat det här. Men är det inte så att syfilisen kom från Latinamerika med conquistadorerna? Att det inte är en europeisk sjukdom? Jag kan ha fel av det här. Eller om det var gonorrén. Skitsamma, glöm bort det. Men det var på 1500-talet i alla fall det började spridas i Europa. Och man ville gärna skylla den på sina grannar. Så Italien kallades det för den franska sjukan. Och i Frankrike kallades det för den italienska sjukan. Och ryssarna skyllde på polackerna och turkarna på kristna europeer. Jag tror också i Sverige vi kallar dem för franska sjukan. Mm. De har ju alla sina smeknamn. Gonorré brukar kallas för drypan. Klamydia tror jag är klådan.
Mm. Ja, så som Trump kallar liksom covid för Kina-sjukan.
Kina-sjukan. Ja.
Men du har rätt, Peter. Det var Columbus som tog syfilis till Europa.
Alltså jävla Columbus också.
Ja.
Måste han komma hit med syfilis?
Men precis. Och när syfilis då först spreds, så spreds den ju bland överklassen för de som reste och kom i kontakt med den här nya sjukdomen. Och då blev det ju liksom på något sätt en statussymbol att ha det här. Och syfilis kan ju få att näsor och sånt ramlar av, och då blev de här proteserna högsta mode. Och sen på 1800-talet så började man försöka kontrollera sexualiteten, och man försökte göra hälsokontroller på prostituerade kvinnor. De undersöktes. Män som köpte sex däremot, de behövde inte undergå någonting där, utan det var kvinnorna som fick bära både skulden och sjukdomen. Och även in på 1900-talet så var tystnaden kring könssjukdomar rådande. Och många människor dog eller blev sterila därför att man vågade inte ens söka hjälp. Det var så tabubelagt. Och när penicillin slog igenom då efter andra världskriget så trodde man att nu är allting slut. För nu har vi en botemedel för det mesta. Men så var det ju inte, för det kom ju sen då AIDS-epidemin på 1980-talet. Och den är ju mycket äldre än så, men den bröt ut då på 1980-talet. Att vi har det här med att könssjukdomar idag ökar ju ingenting konstigt. Det har ju gått i vågor genom historien, men det märkliga är att det ökar samtidigt som folk har mindre sex. Då särskilt yngre generationer som Gen Z. Och det är inte bara jag som säger det, utan det är flera internationella studier som visar på att unga har mindre sex än vad man hade på 70-80-talet. Barnafödandet är också på nedgång världen över. Så det här med sex har blivit laddat igen. Det finns en slags ny puritanism kring det här. Och teorierna varför det har blivit så, det är till exempel att, som vi var inne på tidigare, om att unga är mindre riskbenägna, ägnar sig åt mindre tokigheter idag, till exempel som att dricka alkohol. Man är inte heller ute och träffa folk, spontanmöten på krogen och så, utan man ägnar sig mer tid åt sina mobiltelefoner och datorer. Och det måste ju säga vara det bästa preventivmedlet. Finns det någon större ick eller turn-off än att ha gaming som sitt största intresse? Men det här med att det ökar samtidigt som det är få som har sex, det måste betyda då att det är färre personer som är sexuellt aktiva. Du har också sett med de här app- och dating, kulturen har förändrats, att det är färre aktiva då som har fler partner och fler ytliga partner, tillfälliga partner.
Alltså så dating-appen ökar de här könssjukdomarna därför att man har enbart bara sex med det.
Vad sa du? Ja, precis. Man kanske väljer att ha ett liv där man inte har en fast relation, utan det är så lätt att hooka upp. Men själva dejtandet blir som en livsstil. Man tycker om att ha många partner. Man får fler intryck. Det är en slags spänning i tillvaro. Man kanske har väldigt komplicerade konstellationer, pansexualitet eller polyamorösa förhållanden där man har vissa regler som man samtidigt tar in nya. Så den biten, så det blir som att några få som är intresserade av det här eller har bättre utseende och är duktiga på de här apparna, då får ha mer sex. Och det är också bland den här klicken som könssjukdomar då sprids. Så finns det den här asexuella, inte ofrivilligt asexuella eller sexlösa grupperna av befolkningen då som hamnar utanför och då också får mindre könssjukdomar. Men det är ju status att ha mycket sex, åtminstone om man tillhör manosfären. Så länge man har sex på sina egna manliga villkor.
Och i manosfären har de ju också en sån här regel att mannen får ha hur många som helst och kvinnan får bara ha en.
Ja, precis. Det är jättekonstigt eftersom de också är så otroligt islamofoba i den här sfären, att man anammar det här att man ska få ha många fruar. Och de fruarna i sin tur får ju inte ha andra män.
Nej, men de får nog alla könssjukdomar.
Ja, man kan tänka sig det. Jag vet inte. De kanske också är helt besatta med att testa sig hela tiden. Men min tanke här är ju då att för att bevisa att man, precis som det här med att vara mode på 1500-1600-talet med de här näsproteserna för att visa status, att man hade den här fina sjukdomen syfilis. Det här förändrades ju sen när man förstod att det här var en vidrig sjukdom och man dog långsamt, va? Men att det kanske kommer en ny sån våg här då, att just gonorrén är någonting man vill skryta om, att man är, oj, nu rinner det någon flytning här från min snopp igen.
Peter, sluta.
Det kliar det här.
Nej, det behöver inte mera exempel nu.
Okej.
Okay. Eller hade du här, något till?
Ja, det här såret som hade läkare i ljumsken.
Ja, alltså man blir, är det, ja.
Ja, att man liksom sitter på middagsbjudningar och vill ingående berätta om hur det kryper löss i pubisåren. Men, eller så är det så att det blir tvärtom då, att det blir ännu mer tabu med de här könssjukdomarna eftersom det är så få som får dem. Eller den gruppen av befolkningen är få, och det blir så att den också förknippas med lösaktighet, den här konservativa andan då.
De nya spetälskan.
Ja, precis. Ja. Jag kan avsluta. Jag tänkte att jag ska hålla det kort eftersom ni var lite längre. Ska vi avsluta med ett litet quiz, sexuella överförande? Eftersom ni hatar att höra de här symptomen, så tänker jag att jag rabblar upp några symptom och så får ni gissa vilken könssjukdom det är.
Okej, cool.
Kan vi testa den finska sexualundervisningen då? Ja, nummer ett då. Du märker oftast ingenting alls, kanske lite sveda, när du kissar.
Klamydia.
Ja, det är bra. Det brukar också kallas, du är ju proffs på det här, kanske inte får vara med. Ja, men det brukar också kallas för den tysta könssjukdomen eller någonting sånt.
Men klamydia är ju på nedgång.
Den är på nedgång i Sverige och i Finland, men inte i Europa, va? Mm.
Spanjorerna.
Ja. Men det är också det att eftersom det är 70-80% som inte har några symptom, man kan ändå bli steril, det är det som är faran. Så smittar man vidare utan att man vet om det. Det här är då könssjukdom nummer två. Det ger ofta en kraftig, gulaktig eller grönaktig varliknande flytning, och uttalad sveda vid urinering blir allt mer svårbehandlad.
Ingen aning.
Gonorré.
Ja.
Alltså kolla det här, sex, Kia. Hej, det här Kia som är till från sex och sånt.
Okej, nummer tre då. Du upptäcker små prickar på könsorganet. I Sverige har vi infört ett vaccinprogram för barn mot det här.
HPV?
Ja, det stämmer. Vad heter det då?
Ingen aning.
Papillomavirus.
Ja, kondylom är ett fint namn, och könsvårta. Könsvårta.
Alla de här sjukdomarna har så vidriga namn.
Nej, jag tycker tvärtom, de är vackra namn. Man kan tänka sig att man döper sin dotter till lilla klamydia. Eller
könsvårta.
Ja, här är min son kondylom.
Okej.
Okay. Ja. Nummer fyra då. Du har smärtsamma sår på könsorganet med kraftiga svullna lymfkörtlar i ljumsken. Den här är svår.
Det här är svår. Mm. Det här var inte några av de där vanliga som jag bara kan säga, hitta på. Jag har ingen aning.
Nej.
Det finns mest i tropiska länder.
Är det monkeypox?
Nästa. Det är chanker, som kanske inte har hört talas om.
Nej, jag har aldrig hört talas om.
Och så botas med vad heter det, penicillin. Okej, nummer fem då, slista då. Smärtsamma blåsor och sår på könsorganen eller munnen som sedan skorpar och läker kan återkomma upprepade gånger, ibland utlöst av stress.
Herpes.
Den vet jag.
Ja.
Jag är så tävlingsinriktad att till och med det här könssjukdomsquizet så ska jag vinna.
Ja, och du vann nog. Jag är lite
förlåt,
orolig.
Janne. Jag vann.
Jag är lite orolig för Jannes kunskaper kring könssjukdomar.
Jag kunde så mycket om könssjukdomar.
Det finns, det är verkligen alltså, sjukdomar överlag och allt sånt här. Jag försöker hålla mig borta från att ens tänka på sånt. Ja. Så.
Mm. Och det är bra man håller sig borta från att få dem. Jag måste säga att jag blev obeskrivligt glad av det här quizet. Jag vet inte varför. Det blev jättegott. Jag fick så mycket energi. Nu ska jag börja vilja ha mera quizfrågor. Men jag tänker säga tack istället och bespara alla från de här.
Kanske vi ska inleda en sån här quizrunda alltid till slut av sällskapet framöver.
No, men tydligen eftersom jag är också så tävlingsinriktad och vill vinna. Det där, jag säger tusen tack till dig Peter Al-Fakir för att jag fick lära mig nu så mycket om alla de här könssjukdomarna.
Ja, tack själv.
Och tack Janne Strang för att jag fick lära mig också om, ja inte könssjukdomar.
Att sluta skämmas.
Att sluta skämmas. Mm. Och tack till mig då som har berättat om att vi inte mera är weirdos. Jag heter Kiesvetihin och det här sällskapet. Vi säger hej då.
Hej.
Moi moi.